Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Välkomna till Specialisterna podcast. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Albin Olsson.
Och jag heter Anton Magnusson.
Att spela in podcast, det påminner mig om gymnasiet. När man fikade efter skolan, då satt man bara ett gäng. Eller högstadiet, gymnasiet kanske. Man satt ett gäng på ett café. Man kunde sitta en timme och bara dricka kaffe och prata om ingenting speciellt.
Mm.
Skillnaden är nu att man kan få lite betalt och lite kändisskap på det.
Mm. Det är egentligen enda skillnaden.
Ja, det är ju trevligt.
Mm.
Välkomna.
Tack.
Vi sitter i mitt rum.
Vi sitter i specialisternas studio. Ja. Podcaststudio, Anton Magnussons rum.
Ja, sovrum till och med.
Mm. Ja. Och jag ligger ner.
Mm.
Detta är andra gången i rad nu som jag ligger ner och spelar in. Vi tog upp det i förra podden.
Nu har du äntligen fått din vilja igenom.
Ja.
Du får ligga ner och jobba.
Jag får ligga och jobba.
Och vi sitter.
Mm. Mm. Och du har på dig en specialisterna tröja, Simon.
Ja, det har jag. Vi har just spelat in TS Knas. Och då brukar man bli fotograferad efteråt. Och då tänkte jag att jag ska göra lite reklam för de här t-shirtsen. Och hela vår verksamhet i största allmänhet.
Mm. Ja.
Snygg t-shirt.
Tack.
Vi kan göra lite reklam då. Mm. De här specialisterna t-shirtsen, de kan man köpa på Shirtpod. Så googla det. Shirtpod.
Mm.
Det är lite konstigt att det heter Shirtpod och inte Podshirt.
Mm. Det var nog upptaget.
Det är ofta det viktigaste ordet som är det kommer sist.
Mm. Sen är det inga skjortor han säljer eller?
Nej, men shirt på engelska kan även betyda tröja. Va? Sweatshirt,
ja.
T-shirt.
Jo, men det är inte utan ett prefix, va?
Kanske inte. Om man bara säger shirt är det nog. Alltså, man har även hört uttryckt button-down shirt, om det vi kallar skjorta.
Mm.
Alltså på engelska.
Mm.
Så shirt kanske är lite samlingsnamn för tröja.
Mm, kanske.
Jag skrev ett skämt om det, att det är det viktigaste ordet placeras sist i sammansatta ord.
Mm.
Alltså, om man säger till exempel en bilradio, så är det, då är det en form av radio. Men en radiobil är en form av bil. Att det, man sätter det sista ordet, det viktigaste, som tandpetare, skokräm, negerjävel.
Vi pratade om det, jag och Albin, i förra avsnittet av Specialisterna podcast. Att vad man än försöker ta upp för ämne och vad vi än försöker prata om, så slutar det alltid med att vi sitter och märker ord.
Jag trodde att du skulle ta upp att det kommer alltid in någonting som kan uppfattas som provocerande eller stötande. Men det är en blandning av det, att märka ord och...
Du har precis kommit hem från en sju helvetes vecka.
Ja, Emmaboda 3 gig, Åhus 1 gig. Och, eller så vi slängde, det var kanske 4 gig om man räknar med, jag giggade med dig på en campingscen också på Emmaboda.
Ja, ja, precis.
Och så kom jag med igår. Var rätt trött, sov länge. Jag vet inte, hade kanske sömn att ta igen så att säga.
Ja. Mm. Men det var roligt. Ja, det blev ju 4 gig totalt på Emmaboda då.
Ja, du var med på alla här också. Ja. Du, ja, körde ju stand-up så, på stand-up-gigget och Simon Gamme vänner. Ja. Ja. Men det är också jävla vad folk känner igen en på Emmaboda mycket. Det, vi pratade om det någon, det var någon som, jag vet inte om det var jag eller någon annan som sa att när man går på stan med Timbuktu, för honom är det som att, som för oss på Emmaboda festivalen fast varje dag.
Ja.
Att han hela tiden blir stannad och folk vill ta foton och ge beröm för diverse saker. Men du kunde inte komma, Albin, du var på Skärgårdsskrattet.
Ja.
Mm. Ja, alltså vi men då Albin expert och poddande. Ja. Yeah.
Men jag tänkte att det var för komisk effekt att jag inte sa att det var kul eller någonting. Ja, det var det jag var jättebesviken. Men det var kul.
Vad har mer hänt?
Inget.
Det båda gått 5 minuter in i podden. Ingen vet.
Men det är för att vi spelade in igår.
Ja, precis. Ja, det kan hända att vi tangerar det lite. Lite då och då, men så får det väl vara.
Kan vi kolla om vi har lite ämnen. Saker man tänkt på sista tiden.
Varför heter det egentligen sista tiden? Är det verkligen ett sista tid?
Menar du senaste tiden?
Där har du en skämtpremiss. Att man säger till sin morfar så här, ja, vad du har för dig i den sista tiden. Och då syftar verkligen på den sista tiden.
Att han ligger på sin död. Jag har funderat på det här med döds en sista ord. Vad som hade varit roligt. Vilka sista ord som hade varit roligast.
Ja.
Att lämna sin familj och sina kära med. Kanske vi skulle kunna då spela upp var sen sketch. Så får vi tävla om vem som har de bästa sista orden.
Har du förberett?
Nej, jag har inte förberett. Men vill vi ta en liten paus och tänka ut något?
Har vi pratat om detta i podden?
Ja, vi har nog pratat om det. Jag fann att i någon podd i alla fall. Jag hade någonting om att jag ska säga till min familj att jag vill att ni ska veta att jag egentligen hela tiden har varit rasist.
Ja.
För jag kommer ihåg att jag tog upp det här med Alexander den store.
Ja,
när,
ja,
han, när han låg på sin dödsbädd. Ja. Och så sa han sina sista ord så, som han hade liksom tänkt ut. Och sen dröjde det så 11 timmar innan han dog. Så alla fick bara sitta där helt tysta i 11 timmar. För han kunde liksom inte paja sina sista ord med.
Ja. Ja, men det har vi pratat om. Ja.
Ska vi komma på nya då? Nya sista ord. Då tar vi en liten paus här på ett par minuter.
Specialisterna. Specialisterna.
Okej, är ni klara?
Ja, vi kan köra.
Jag kom på att min är nog ganska vanlig på riktigt. Att jag bara tycker att det är roligt.
Jag älskar min familj.
Nej, jag kör min.
Okej, okay, men då får du bestämma vilka jag och Simon är.
Okej. Okay. Men då är ni kanske mina... Jag vill att en av er ska vara min son.
Ja.
Mm. Och en ska vara min sonson då.
Okay.
För att det blir kul att pappan har
en son och du sonson då.
Okay.
Så du kanske är så, du kanske är 12-13 år. Något sånt.
Och jag är 45.
Ja. Och jag Jag vet inte om jag ska berätta innan vad jag tycker är roligt med detta. Jag kan köra den
du
bara.
Du kan berätta efter. Ja. Ja.
Hjälp! Jag är inte redo. Jag är inte på långa vägar redo att dö. Hjälp!
Lugna dig.
Nej, jag vill inte dö. Jag kommer snart dö.
Jag börjar bara gråta.
Jag tänkte...
Ja, det är nog ett vanligt panik.
Jag tänkte att det roliga ska bli att för 13-åringen, pappan kommer ha en hel del att förklara att man vill, hade gärna velat att det skulle vara tvärtom. Så, nej, men jag är redo nu. Jag har liksom, förlikat mig med att han är här, någon sån pan 90 år gammal.
Panik. Panik.
Okej,
okay, då kan jag köra. Då kan Anton, du kan vara min fru. Mm. Och Albin kan vara min son som också är vuxen då. Mm. Du heter Emil. Fan. Vill du inte heta Emil?
Jo, det kan jag heta.
Ja. Emil, du har förmodligen förträngt det här. Du kommer nog inte ihåg det, men jag förgrep mig sexuellt. När du var barn, du har förmodligen glömt det. Jag vill bara att du ska veta. Och det var ju totalt påhittat också. Att jag ljög ihop att jag förgrep mig sexuellt. Så du skulle riva upp ett sår som inte fanns.
Färska prinsen har en rad i den i en av jullåtarna som de gjorde med Keppat liv. Mm. Som där han beskriver en julafton med släkten som han förstör totalt. Där han bland annat säger det, pappa ska förlåta vad han gjorde med mig som barn, ljuger jag framför släkten och hänger mig i konfekten. Slutar, hela versen slutar med att han krälar på parketten och
som en fejkad festen. Nu är det din tur, Anton.
Nu ska vi se. Då är ni kanske min fru.
Vi är din fru.
Jag har två fruar.
Okej. Okay.
Mm.
Ja, nej, men fru och barn då. Mm.
Oh, vem ska vi veta vem som är vem? Är det viktigt för skattfrågorna?
Nej, ni kan bestämma själv.
Mm. Då är jag barn.
Jag
är
fru.
Oh. Nu är det döden här, va? Börjar närma sig. Varför heter det egentligen dödsbädd? Varför heter det inte dödssäng?
Mm. Tänkvärt.
Jag vet inte.
För man säger ju bädd. Det är ju en bädd av till exempel rosor eller en bädd av... Är det här då en bädd av död som jag ligger i?
Skulle man nästan kunna säga.
Det var mina sista ord.
Har ni hört den roliga historien med den judiska affärsmannen som ligger på dödsbädden?
Nej.
Att han så frågar han så de står hela familjen runt han. Så, min fru, är du här med mig? Så, ja, jag är här med min älskade man. Min dotter, är du här med mig? Så bara, ja, jag är här. Min son, är du här med mig? Ja, jag är här, pappa. Men vem fan tar hand om affären? De är sådana, va?
Det finns ju en av Woody Allens mest kända skämt också när han har en guldklocka på scenen och säger, on his, my grandfather, on his deathbed, he sold me this watch.
Ja, det är bra. Jag har några funderingar till att man skulle också så här ge en halv ledtråd till vad man har gömt en stor summa pengar.
Mm.
Så. Titta i hallen under... Så blir de galna och börjar rota i hallen och tänker det är någonting viktigt. Så ska man inte ha gömt någonting då. Utan...
Nej, de ska bara rivit upp parketten i onödan.
Jag undrar hur vanligt det är att en familjefar på dödsbädden så tänker, ja, men jag ska ändå dö nu, jag kommer inte förlida så mycket konsekvenser av det här, och som försöker tjata till sig ett blåsjobb eller handjobb från sina barn. Bonzi, kom igen. Jag ska ändå dö nu. Det måste ändå ha hänt några gånger. Ja. Och att de typ, att de sen tystar ner det för resten av familjen. Det är så, ja. Han ska ändå dö.
Det är ovärdigt.
Ja. Jag ångrar bara en sak. Det var att jag lyssnade på alla de här som sa att de ångrade att de har spenderat för lite tid med sina barn. Jag ångrar att jag har spenderat så mycket tid med er.
Ja, det var en kompis som hävdade att det var bevisat. Var bevisat att det folk ångrar sig mest över på sin dödsbädd, det är alla de som de inte knullade.
Hade bara tweakat det här, man ångrar bara det man inte gjorde till, man ångrar bara de man inte knullade.
Han var bensäker, för det var att vi var ute på liksom en pub/klubb och satt och drack och så, och han ville väl få igång lite så här ragg tema på kvällen.
Han kanske också vill ursäkta att han ska knulla med någon anskrämlig kvinna.
Ja.
Och så tänker han skulle plantera det fröet i folks hjärna. Men det är för att han inte ska ångra det på dödsbädden sen.
Ja, en gång har du berättat för mig att det man ångrar mest, det är att det är kameror. Att man köper kamera. Man ligger där på sin dödsbädd. Och så säger det så. Man tror att man kommer ha så mycket nytta av sin fina systemkamera, men den är för tung.
Vem var jag eller Anton som sa?
Alltså det var ju, alltså det är köpet man ångrar mest. Men att man ligger på sin dödsbädd, så tänk efter innan ni köper en för dyr kamera, för om ni inte jobbar med det så har ni nästan aldrig någon annan, ni orkar inte bära med sig.
Videokamera vet jag extremt många som har köpt och i stort sett använt kanske två gånger.
Det är det man ångrar det så mycket, att man, det är det man tar på sin dödsbädd.
Men har ni några tankar på era begravningar? Jag tänker, det finns ju vissa så här kända begravningar. Andy Kaufman säger ju komikern, hans begravning.
Hur var hans begravning?
Det var att han hade spelat in en liten rolig video liksom med sig själv. Och det skulle vara lite så här dråpligheter som hände och sådär. Sen har vi ju den, vad är det, Topsy und Wolf i Lorry. När de har dött, va? Det här tyska komikerparet spelat av Johan Ulveson och Claes Månsson. Så är det massa practical jokes med, som händer med kistan. Det är i filmen Urol.
Det sprutar vatten. Ja, och
så den är ju då en fiktiv begravning. Mm. Men har ni några önskemål på er?
Men jag hade tyckt det var kul att spela in en sån video.
Alltså man tänker även på Fyra nyanser av brunt. Där med.
Och IT-crowd är en väldigt rolig sån sketch också i kyrkan i säsong 2, tror jag. Säsong 1
kanske. Okej, jag har inte sett
det. Alltså, om ni går med på det så skulle jag kunna tänka mig att ni får knulla mitt lik.
Om vi går med på det?
Ja, alltså, jag är ju ändå död.
Alla klart vi kommer.
Det är klart nu. Okej, då har vi vittnen här. Då kommer jag göra en sån öppen begravning som Strindberg hade där i stort sett hela Stockholm kom. Fast där de ska få se Anton Magnus och Albin Olsson knulla.
Att jag ångrar att jag inte knullade dig. Som död.
Men jag vill inte knulla ditt lik.
Okej, då vill du göra det själv.
Det får jag väl göra det, Anton. Jag är väl död vid den ändå.
Du tror han dör för det. Så att okay,
vi ska visa vem som dör först av oss. Ja. Den är så makaber.
Ja, men vem?
Jag lever kanske osundast.
Jag skulle gärna kunna tänka mig att säga att helt så otippat så tar Albin livet av sig. Det trodde man inte, han som verkade.
Men jag skulle kunna tänka mig att man har hört så att kramar förlänger livet. Så då alltså, allt pekar på att det är du som dör först, Anton. Du röker och får aldrig kramas.
Jag tänker att det är väl lite det här att motionärer som blir påkörda och sådär. Att det, om man räknar med det så. Men ingen av oss lever väl så pass sunt att det här ödets ironi ska spela någon roll.
Nej.
Men Simon är frågan där hur mycket stress han egentligen lever med. För att du har ju lärt dig att tolerera en väldigt hög stressnivå.
Jo, samtidigt så dog min farfar av hjärtinfarkt. Han var väl 50 plus. Eller kanske 60, men han var ganska ung och det var säkert stressrelaterat. Han stressar väldigt mycket. Min farsa stressar väldigt mycket också och jag stressar ganska mycket också. Men samtidigt så är min mormor och morfar blev runt 90, alltså min morfar blev 93 eller sånt och min mormor är nu 95 liksom. Så på den sidan är de rätt gamla.
Man ser dig ofta inte speciellt påverkad av stress.
Nej.
Men alltså, nu när vi skulle åka till Emmaboda så missar vi nästan tåget för att vi gick till fel spår.
Mm.
Då var du påtagligt tagen av den stressade situationen i, alltså rätt långt efter, alltså även när vi hade då hunnit med tåget så stod du ett par minuter liksom ändå och stressa ner.
Men det var också ren fysisk ansträngning. För jag styrketränar ju liksom armhävningar och sit-ups, ren muskler. Men jag springer i stort sett aldrig. Så bara den lilla springturen blev jag ju så jävla tagen av. Liksom. Plus att jag hade en 30 kilos väska. Och att Angie typ hon vägrade, hon har just köpt en ny kopp kaffe. Och liksom vägrade springa snabbt med den. För att hon hade, jag bara skrek liksom, ställ ner kaffekoppen och spring. Vi hade ju gratis, det var först, jag hade liksom köpt första klassbiljetter åt alla också. Så det var ändå så här, en kanske man skulle vaska en 5000 spänn om man missade taget.
Ja, precis. Ja, det var ett väldigt, väldigt konstigt beslut av henne att inte skiljas från kaffekoppen. Jag undrar om hon hade så här konsekvenstänk eller om hon hade en, alltså om hon kanske inte har varit med om att missa något viktigt tåg eller viktigt eller viktigt plan eller så tidigare, för då vet man ju hur frustrerande det är. Men för en sån kopp kaffe kostar ju då 23 kronor kanske. Och så plus då att det var gratis kaffe på tåget.
Ja, det visste hon,
det visste hon
inte,
kanske inte. Nej. Men det var det var en rolig, alltså jag respekterade rätt mycket att hon har, alltså för hon, det visar ju sig att hon hade egentligen rätt, att hon hade ju kunnat promenera och ändå hinna, eller så att promenera lite halvraskt.
Ja, det kanske var en eller två minuters marginal när vi väl hoppade på, men jag visste inte hur lång tid det skulle ta att springa mellan de olika spåren.
Nej. Men där är det ju även, alltså även om det då är fel att ta det lugnt, så visade det sig ändå att det var rätt.
Mm.
Alltså att man kan ju inte säga att det är fel på det sättet, eftersom att,
kan man inte ens säga
att vi sen hade,
om Simon hade segnat ner i en hjärtinfarkt av stressen att hon går, är det inte fel då eller?
Jo, det är ju frågan. Jag var ju med om liknande sak när Arman fick för sig att han skulle gå och köpa en Subway-macka när vi skulle med ett viktigt tåg till Stockholm.
Mm.
Och då var det också att han hann på minuten. Och han var den som var lugnast av alla. Men vi som liksom satt stod på tåget, där man också är i en maktlös position. Vi blev ju stressade då. Medan han känner kanske att han har kontroll på läget. Och,
men var det han, hade han betalt sin egen biljett då?
Ja, det hade han väl gjort. Ja.
Jag tror nu var det så att Angie hade betalt sitt eget kaffe, men inte sin biljett. För att det var ju ni som skulle gästa mig, så jag stod ju för resorna liksom. Ja. Det var ju en del. För det var rätt tydlig skillnad. Vi var i Hawaii, jag och Angie, så på hotellet så var det så här, rökning förbjuden. Det stod så även på balkongen var rökning förbjuden. Och så var det så här böter, liksom $1,000 eller någonting om man rökte. Och då var jag så, Angie var så här, men vad fan, det gör väl ingenting. Alltså om jag står på balkongen, det kommer ju inte lukta in. Så men nu gör inte det bara liksom. Det är jävligt onödigt och kan gå ut. Så nej, men kom igen. Så här, du får betala själv ifall vi får böter. Då blir hon jättenervös. Åh oh shit, tänk om det finns kameror här. Och de bara så här. Då var det ju inte ett blås till liksom.
Men annars, jag försöker undvika att springa efter bussar och springa efter tåg och så gott det går. Men sen när det är såna här lägen, som till exempel att det är ett viktigt tåg. Alltså för vi hade ju också ett pressat tidsschema, för vi kom dit bara timmen innan det var dags att uppträda. Så att även om vi hade fått boka om tåg, så hade det kanske inte inneburit att vi hade hunnit i tid.
Förmodligen.
Så det var då blev det ju ännu mer viktigt att hinna med det. Men jag var med om en gång när jag skulle till Paris och träffa mitt ex. Då då kom jag för sent till flyget. Jag till och med frågade om jag fick gå före i kön. Jag hade liksom ändå planerat hyfsat bra. Men det jag inte hade planerat med var att det var någon påskledighet. Mm. Så att när man skulle checka in så var det jättelång kö.
Mm.
Och jag hade inte, vid det här laget hade jag inte fattat det här med de här maskinerna man kunde checka in vid. Mm. Så jag trodde liksom, och jag tror jag skulle checka in en väska också. Så, där i, så att jag var tvungen att stå i den långa kön med folk som skulle åka iväg. Och så då kommer jag, då märker jag att jag börjar bli försenad och så här stressen ökar. Och sen när jag kommer upp då, när jag väl har checkat in och kommer upp i säkerhetskontrollen, så är det ju lika mycket kö där. Mm. Och jag frågar om det finns någon möjlighet att gå före, för mitt plan går då och då.
Mm.
Men om vakterna säger att de, så får man inte göra. Så där i säkerhetskontrollen, när jag står i säkerhetskontrollen, då är klockan då att boardingen stänger.
Mm.
Så då inser jag att ja, men jag kommer inte hinna. Jag ringer mitt ex och berättar det. Hon blev ju rätt irriterad liksom.
Mm.
Och sen så tänker jag, vad ska jag göra? Ska jag bara sticka härifrån eller ska jag gå in? Ja, jag går in ändå genom säkerhetskontrollen.
Mm.
Så då går jag in och då har jag sån jävla tur att planet är 1,5 timme försenat.
Mm.
Och då och flygbolaget ber om ursäkt genom att man får såna här
vouchers
med mat och sånt.
Ah, nice.
Så att det blev, alltså om man tänker det som en, om man ska skriva en sån barnbok där man ofta ska ha en moral eller en något, att det ska lära barnen någonting, så är det ju, detta är ju raka motsatsen då.
Mm.
Och även, det ser man ju även i såna tv-serier och sånt ofta, att
vad är raka motsatsen? Att
här att jag tjänar ju, alltså så att man, här är ju då sensmoralen i den här historien är stressa inte, man kan ha,
det löser sig
till det bättre, för till och med lite extra mat.
Fast det hade du fått även om sen, du hade fått extra mat även om du hade varit där i god tid.
Ja, då hade jag fått sitta där och vänta längre och då hade jag blivit irriterad att planet var försenat om jag var i tid.
Men sen har jag tänkte på en sak när vi åkte till New York, att de ropar rätt länge på folk alltså, fast boardingen är stängd och sånt. För har man checkat in ett bagage, då flyger de inte, om inte den passageraren är med, då måste de packa ut allt bagage och ta ut det bagaget. Om inte han har boardat planet, då kan han inte åka med det väskan till New York liksom.
Gör de inte det?
Nej, jag tror inte det. Har inte ni varit med någon gång om att de bara ropa så? This is the absolute last call for Anton Magnusson. Blah, 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 blah.
Jo, annars hade de kan vara skitigt i det.
Nej, de har flugit på utsatt
tid. Men de skulle ju också kunna göra så att de bara flyger, tar med bagaget, ställer det i New York och så får man själv bekosta transport.
Jo, det hade de kunnat göra. Mm. Men jag tror inte att de gör det. Alltså.
Ja, de vill väl undvika det extra klyddet liksom, så att de kanske de frågar kanske rätt så länge för att slippa, för att det är några ekonomiska skäl att den här personen ska slippa ringa in och ta upp massa kundtjänsttid. Så då tjänar de mer på att vänta 20 minuter liksom.
För det är väldigt sällan, alltså man har nästan aldrig hört om någon som har checkat in ett bagage som också missat planet, att folk springer på perrong eller på den här jävla flygplats till olika gater.
Det stämmer nog. Jag har missat plan, men då har jag inte checkat in bagage.
Nej.
Eller så har jag missat och fått ta ett senare. Alltså jag har missat en så här transfer en gång.
Mm.
Men då fick man ta ett senare plan och sen kom bagaget till.
Ja.
Men det vet jag inte hur det funkar.
Så sens moralen är väl egentligen, det behöver inte vara så jävla stressad. Alltså man behöver inte vara där en timme innan. Liksom.
Det var kanske på grund av mig som planet blev 1,5 timme.
Specialisterna baby. Specialisterna baby.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men jag tänkte på det också med min syrra och för när jag var hälsa på i min släkts, min farmors gamla hus som släkten tagit över, då så sa min syrra någonting om så här, men du blev, jo det var så att min kusin hade blivit tillsammans, alltså min kusin är kanske 25 eller någonting och hade blivit tillsammans med en kille som var 40. Och jag skämtar ju då för att jag och min flickvän har större åldersskillnad än så. Mm. Så jag skämtade så här, nej jag tycker det är upprörande. Jag sa så här.
Att det är för lite åldersskillnad då?
Nej, jag skojar om att jag tyckte det var upprörande att det var så stor åldersskillnad.
Du tog det på en hycklande roll.
Ja, liksom. Ja. För att framkalla komisk effekt. Ja. Och sen så, med min syrra, hon sa något sånt där om att så hon förstod att jag skojade och sa, du blev väl inte upprörd av saker som inte du själv är inblandad i. Och det var väl lite så, hon tycker väl kanske att jag är lite känslokall eller lite egoistisk sådär. Att jag vet inte, men jag sa, men det är klart att, vad sa du?
Empatilös.
Men jag blir ju äcklad av när man lever sig in i en persons öde, som, eller till exempel det här Helen-mordet. Mm. Det blir jag extremt äcklad över, även om inte jag är inblandad i det på något sätt. Men det är ju så här, och så snackade vi om, men jag blev inte så upprörd över till exempel, för då hade det just varit det här terrordådet med lastbilen eller vad det var. Vad var det för sorts bil?
En lastbil,
ja. I Nis. Och så sa jag så här, ja, nu tänker jag efter, jag blev nog inte så upprörd över så här, det här som hände i Nis. Alltså jag känner, och så sa jag,
varför frågan, ändrade du då din profilbild till den franska flaggan på Facebook?
Det var för lossa. Nej, jag gjorde inte det.
Ja, men vad sa du sen då?
Nej, men då så frågade jag de andra som satt i rummet som var lite släktingar. Så blev ni upprörda? Ja, jo, väldigt upprörda blev de så här. Eller kanske inte upprörda. Eller så här, mer ledsna eller vad de sa. Men så sa jag så här, men det är ju... Jag går inte runt alltid. Alltså så här, det är ju folk som svälter ihjäl lika många varje dag i olika afrikanska länder till exempel. Det tycker jag inte, jag tycker verkligen inte det här i Nisse är värre än det. Så min syrra sa något om att, ja men det här är ju ändå en människa som det här är, alltså som utför en sån handling. Så jag sa, men det är ju egentligen värre att folk inte hjälper. Vi hade ju liksom kollektivt kunnat hjälpa svältande nationer. Och det är egentligen värre, tycker jag då, att man bara struntar och gör så att det går att undvika det. Nisseolyckan är ju svårare att förutse att det ska hända och undvika. Mm. Då tror jag de bara tittade lite surt på mig.
Ja, det ligger ju, det är ju en poäng i det, att egentligen då, alltså det är ju som när man ser folk på så här sociala medier, så fort det händer någonting, så här, det är något terrorattentat i Frankrike, och då är det ju den här klassiska, att de säger, ja, alla ni som uppmärksammar det här terrorattentatet, hoppas ni också uppmärksammade Gudji,
I Nigeria
för 3 veckor sedan, där dubbelt så många dog. Att den är ju väldigt vanlig, den uppdaterade status eller tweeten. Men med den vad ska man
logiken.
Säga, logiken, så borde ju då vara liksom överst varje tidnings första sida skulle vara så här, 700 dog av cancer i natt. Det skulle vara liksom varje dag,
förutom
de gångerna det är kanske World Trade Center eller någon sån jättestor, den i Japan,
översvämning,
ja, precis, tsunami och så, där fler än så många. Nu vet jag inte hur många som dör av cancer varje natt, men det är jävligt många. Tidningarnas
uppgift är ju att eller sälja lösnummer eller klickfiske och sådär, men att själv bli upprörd av någonting, då kan man ju ändå bli upprörd av mer av svält och sjukdomar än av terrorattentat.
Jo, alltså det är ju bara hur, men det är ju också lite som så här, om man tittar på en film och blir väldigt gripen av historien, så behöver det ju inte vara att det är det värsta som man blir gripen av, utan det kan vara alltså vissa saker där man kan känna igen sig själv.
That old man, he got to me.
Ja, och det är väl det som är ju att och tidningar går ju då efter när, var, hur. Alltså det ska vara så nära i tiden, hur det ska vara så ovanligt som möjligt och var det ska vara så nära då kulturellt eller geografiskt som möjligt. Och det är ju många som inte fattar det, att de blir upprörda över att våra tidningar inte rapporterar om någonting som händer i Nigeria, men att vi rapporterar väldigt mycket när någonting händer i Frankrike. Fast Frankrikes historia är vår historia. Nigerias historia är inte alls lika mycket vår historia. Nej. På samma sätt så rapporterar tidningarna i Nigeria inte om lika mycket, eller tidningarna i Japan, de bryr sig nästan inte vad som händer i Europa på...
Och vi bryr oss väldigt lite om vad som händer i Japan.
Ja, precis. Alltså... Och man kan ju ta då, göra en parallell till lokaltidningar. Att där verkar folk acceptera att man gör så här, att man blåser upp något stort som har hänt lokalt. För att då har man sagt att det är en lokaltidning. Men på samma sätt har man ju sagt att Aftonbladet är en svensk tidning, i förlängningen en europeisk tidning och därefter en tidning för i hela världen.
Ja, det var en kille som kom fram till mig på Big Ben, en komiker, som då hade, för det var en nyhet som jag hade lite svårt att hitta när jag väl letade efter den, men att det var ett gruppboende för funktionshindrade i Japan, där det var en kille som hade gått in och stuckit ner 19 pers med kniv. Och 26 hade blivit skadade eller något sånt där. Och så sa han så att, ja, men det här, jag tänkte så först att man skulle kunna hitta på något skämt på det. Men sen tänkte jag att, ja, men det är nog lite för mörkt för att skriva ett skämt på det. Men jag kom ju på ett skämt direkt för det. Som var att, det här massmålet på, de måste jag ha tänkt så här där inne så här. Okej, det här är ju ett hem för funktionshindrade, men den här killen är ju helt jävla CP.
Ja, det är bra. Men blir du mer, ja, du blir mer upprörd över svält?
Jag blir mer upprörd över alltså svält än av en terrorattentat i Nice.
Alltså strukturella orättvisor mer än vansinnesdåd.
Ja, eller orättvisor som man kan göra någonting åt, som går att göra någonting åt, men folk skiter i det. Det är ju som att det står folk runt en sjö och inte räddar någon från att drunkna. Det är ju mer sorgligt än någon som bara så här, på en helt ensam sjö råkar trilla i.
Eller bli iputt.
Ja, eller bli iputtad.
Jo, det är ju sant. Men jag tänker att det också har rätt mycket med hur nära man kan relatera till det.
Jo.
Jag märkte när jag var, det hade hänt en väldigt så tragisk grej i Malmö med en kvinna som hade blivit inlåst och våldtagen och så. Och sen och det var liksom på en av de gatorna som låg där jag bodde.
Mm.
Att
exakt samma adress till och med, va?
Va? Exakt samma adress, samma lägenhet.
Ja, det var ju oerhört tragiskt. Ja.
Nej, men det var alltså att jag brukar ju alltid så här, på en halv sekund kunna börja skämta om såna fruktansvärda saker. Men här så kände jag att det var lite för nära för att jag kunde liksom sätta mig in i det på ett annat sätt.
Ja.
Bara för att det var så nära geografiskt. Att jag liksom mådde dåligt i ett tag därefter och gick och liksom funderade på det och tänkte börja spela upp så här scenario om man hade liksom, har jag sett den här mannen någon gång? Tänk om jag hade så här gått förbi där precis där det
då, han, tänk om du har handlat på hans kiosk eller hans kebabaffär eller någonting någon gång att du inte har tänkt på han.
Men nej, så att där märkte jag alltså väldigt tydligt att det var för att det var så nära.
Men jag, just geografi påverkar, alltså det är klart om det ska vara någon jag känner skulle jag självklart tycka det var jobbigare. Men alltså Estonia, kom ihåg att det var väldigt många svenskar och så att tsunamin, att jag kände inte det starkare. Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet tror jag när Estonia-katastrofen var. Så kom jag ihåg att jag vaknade på morgonen, då hade jag så här P3 som min liksom klockradio. Så hörde jag så, okej, det är en båtolycka så här, som har dött svenskar. Så gick jag till skolan. Det var först när jag såg de andra reaktionerna i skolan som jag fattade att det var en stor grej. Jag bara så här, stängde av radion och tänkte inte mer på det. Jag tänkte, ja, det är någon som har dött, okej. Det var liksom, jag hade inte brytt mig, jag brydde mig inte mer än om det hade varit så här, i Shanghai har det varit en båtolycka med, jag vet inte hur många som dog i Estonia, men det var rätt oklart också. Men jag, för jag kommer ihåg att jag skilde mig verkligen från de andra i skolan då, att de tyckte liksom verkligen att det var en riktigt stor grej, men jag bara hade hört det, hade inte ens fattat att det var en stor grej.
Jag kommer ihåg Backabranden var så...
Är det Göteborgsbranden?
Mm.
Eller som ni kallar den, Göteborg?
Branden. Nej, men då kommer jag ihåg att det var, då var jag hos en polares mormor och morfar. När vi så vaknade, då berättade hon vad som hade hänt liksom, från radion. Då. Och då kommer jag ihåg att det var, ju mer hon berättade hur hemskt det var, tänk vad hemskt de här barnen 15-16 år liksom, de är ungefär
desto mer skrattar du.
Nej, desto mer blev det för att hon liksom var tvungen nästan att trycka in att det, tänk, alltså, det här är verkligen hemskt. Och då till slut så blev jag berörd av det, men från början tänkte jag inte, alltså, fast det är sånt som händer.
Där jag kunna liksom om jag sätter mig in i det, i och med att, ja, att det är en rätt så fasansfull, så ska man säga, händelseförloppet.
Ja, såklart.
Att det är ett så väldigt obehagligt sätt att dö på eller skada sig på, att bli inlåst, att inte kunna komma ut och att det brinner. Det, då kan jag få en obehaglig
känsla. Men då, alltså jag var kanske 12 då.
Ja.
Så man hade liksom inte, man kunde liksom inte riktigt tänka in så, och tänk vilken panik det är när man bara inte kan få luft.
Nej,
och man liksom det, och det är bara man går på sina egna döda kompisar för att liksom försöka ta sig ut.
Nej, man, det är liksom... allmänt svårt när det är så stora saker, så är det svårare att greppa. Det är mer så här enskilda livsöden eller,
jo, det är, om man får höra någon berätta, kanske någon anhörig till någon som har dött eller någon väldigt personlig berättelse. Men det, så är det ju i största allmänhet att till och med hjälporganisationer som Rädda Barnen och sånt där, ifall de berättar så här, en siffra på hur många barn som svälter, så kan de ju se på sin statistik hur mycket de olika kampanjerna genererar i pengar. Att om de tar upp ett barns öde, då ger det mycket mer än om det visar på hur många det är som svälter.
Jag tänker bara så, jaha, så det är bara ett barn.
Jag tyckte det var konstigt när John Rån dog, att vi inte fick åka dit i inget av skolan. Alltså det är skitnära där vi gick i skolan.
Och då skulle ni gå på någon sightseeing där då?
Nej men för jag visste inte hur nära det var då. Jag hade, i och med att vi är från kusten så har vi aldrig åkt inget av skolan och badat liksom.
Ja.
Så då är det så, men det är någonstans. Men nu har jag fattat hur jävla, alltså det är ju liksom...
Okej, det är bara promenadsträckan.
Ja, just det. Nej, inte riktigt liksom, men jag kan ta en en buss på
alltså. Men om man tänker så här då, att för det finns, det finns en studie som visar att hur bullernivå påverkar hälsan. Mm-hmm. Och så kom de fram till att folk som bor vid så här, trafikerade vägar, de dör i snitt 5 år tidigare.
Mm-hmm.
Då är det ju någonting som dödar folk.
Att det är inte om, att de är påkörda.
Nej, utan det är att bullernivå påverkar liksom stressnivåerna i kroppen och så. Mm-hmm. Att man då går omkring och har samma så här, att om man tänker då din syster, att så här, att hon tycker det som var hemskt där som hände i Nis, men att hon också måste sätta sig in i alla de här människorna som bor vid trafikerade vägar och
fast det gör jag.
Som dör.
Nu vet man när man ut åker på landsvägar så och man ser det är ett sånt riktigt idylliskt hus, men så har någon jävel dratt en väg precis. De tycker jag så jävla synd om, alltså. De har haft en sån, hela deras släkt har liksom alltid haft ett sånt underbart hus liksom, med gård.
Ja, det är så jävla orättvist, för de får väl i princip inga pengar för det heller.
Det är ingen aning. Nej, det är säkert det. Grannen som har sålt mark precis i utkanten på sin
Jag gissar nog på att den sorgen, eller så här, när man känner sig upprörd och andras vägnar, att det kanske påverkar stressnivån på samma sätt som buller. Man kanske dör tidigare. Min syrra kommer också dö tidigare för att hon måste leva sig in i alla de här och känna en stress, känna en oro.
Ja, jag undrar hur så här, vad den evolutionära fördelen med det skulle vara att kunna sätta sig in alltså.
Ja, men det är väl att man alltså så här, evolutionen bygger ju också på att man värnar om sin art.
Mm.
Och då säger det att man kan hjälpa dem som man tycker synd om.
Ja, det är det som har varit den evolutionära fördelen med det. Men nu när man får mer och mer kunskap, men om man säger mängden kunskap står inte i proportion till hur mycket man kan påverka. Att man får förr fick man ju bara reda på vad som hände i ens lilla by. Ja. Men då kunde man ju också påverka allting som hände i ens lilla by. Kunde man ju påverka. Nu så har det då skiftat till att man får reda på allting som händer i hela världen. Men det vi kan påverka är fortfarande väldigt begränsat.
Kan ju påverka, men det är också att man inte vill. Om vi alla hade bara så här, jag tar bara de yttersta förnödenheterna, mat och tak över huvudet, och skänker resten till hjälporganisationer. Det hade ju alla vi kunnat göra, men man pallar inte.
Men
man
du hade ju fortfarande påverkat väldigt marginellt sett till hur mycket elände du vet existerar.
Även om alla hade gjort det.
Eller nej, men här är det då att man utgår från vad man själv kan påverka, inte vad alla kan göra tillsammans, utan bara vad man själv kan göra med den kunskapen. För annars är det beroende av att andra ska känna likadant, och det gör ju inte alla, uppenbarligen. Så att jag vet inte om det är någonting som kanske kan så fasas ut, att den evolutionära fördelen i det blir mindre och mindre. För det är ju jättejobbigt att liksom vara medveten om allt, men känna lika starkt för det som om det var någon i ens by som behövde hjälp och stöd.
Kommer vi inte fram till att vi inte tycker det? Vadå? Vi tycker inte det är så jobbigt att veta om allt.
Nej, men det kanske är, vi kanske är då den nya
övermänniska.
Vi kommer att leva längre för att vi går inte och oroar oss över hela världen.
Jag tycker det är mycket som pekar på det, att det är så lite mindre empati är liksom en evolutionär fördel nu för tiden.
Det leder ofta till förr var det antagligen inte det.
Men evolutionen går ju så jävla långsamt, alltså. Det är ju till exempel det här med att man går runt och är så jävla hungrig hela tiden. Mm. Trots att det var rätt länge sedan det var hyfsat lätt att få tag på mat.
Mm.
Och det borde väl i långa loppet bli då att man får mindre hungerskänsla, men det borde ju, det tar ju sån jävla tid.
Hur förklarar du då dina gälar? Jo, det tar ju generationer. Men om man säger att vi...
Men det blir ju en liten boom
att vi det kan ju vara då att vår farfars farfars farfar liksom var en av dem. alltså i början när de började komma med tryckpress och så, att de var lite de som brydde sig minst om det som stod i tidningen. Och så har den genen förts vidare till oss.
Det finns en gen för allt. Det finns en gen så som har legat latent under tiden vi inte haft tidningar som bryr sig om vad som står i tidningar. Så bara, upp, blang,
ja, men det
så
borde ju vara en alltså, gen. Jag är inte så jättebra på biologi.
Det tycker jag kommer fram i ungefär vartannat avsnitt av specialisterna podcast.
Nej, de har sagt att det är någonting i hjärnan, ja, som man antagligen kan föra vidare. Att man är lite känslokallare.
Mm.
Alltså lite, att man har lite mindre empati.
Kanske.
Alltså, det behöver inte tvunget heller vara att man har mindre empati, men hur man placerar sig, alltså hur man fördelar sin empati.
Mm.
Alltså jag har ju väldigt mycket empati för nära vänner och familj och sånt liksom.
Mm.
Men inte...
Förutom bög-Jimmy.
Ja, förutom bög-Jimmy då såklart.
Såklart.
Nej, men det har jag också för bög-Jimmy väldigt mycket empati.
Mm.
Ja, men den tar sig ganska märkliga uttryck ibland.
Ja, vi pratade lite om det i förra podden. Jag vet inte om det kom med i den slutgiltiga podden. Men just att alltså, det var ju inga problem när vi sågs väldigt ofta. Att då kunde man, då var det lättare att hålla en balans på att man kunde vara väldigt hård och jävlig mot honom. Men sen sågs man nästa dag och pratade mer allvar och sådär.
Mm.
Och hade det roligt ihop. Så nu så kompenserar jag ju genom att kanske ringa och prata lite med honom. Och, eller så, även ibland när vi ses på tu man hand så är det ju en helt annan, det är en helt annan relation. Ni hade ju tyckt det var, ni hade ju inte känt igen den relationen som jag och bög-Jimmy har när det bara är han och jag.
Nej.
Om ni jämför den med när det finns en publik.
Det är en sån, hans, som man hörde rätt mycket när man var liten, sa, men han är jävligt schysst när man är själv.
Ja, exakt.
Honom. Det är sånt du är schysst.
Fredrik Johansson i min klass. Det är sånt man vet. Är, alltså det egentligen betyder är att han är ett riktigt jävla svin när han är bland folk.
Jag har ju såklart pratat med Jimmy och han känner inför
att
jag är så här, att jag är så elak mot honom bland folk. Och jag vet ju liksom, alltså så han berättar ju vad han tycker om det. Och liksom att han förstår ju själv att det är lite roligt att det är som det är, så att jag...
Mm. Jag tror att Anton har aldrig varit med om detta, för det är han, det har handlat om alltid. Det är alltid han som har varit den som är så, men han är jävligt schysst, man är själv. Han känner inte igen referensen.
Ett ögonblick bara ska jag...
Börja räcka.
Jag ska bara stoppa och spara. Ja. Ja, vi kanske ska börja avrunda då.
Mm. Jag skulle behöva plugga våran Etabajs Tour.
Japp. Yep.
Eller ska vi avrunda på något snyggt sätt?
Nej, Etabajs Tour.
Uh-huh. 11 augusti.
11, 12 och 13 augusti.
Trollhättan, Örebro, Uppsala i den ordningen. Ja.
Och sen 27 augusti kör jag och Albin vår soloshow, eller soloshow, vår duoshow, AA-möte i Malmö. Så köp biljetter. Biljetter.se hittar ni biljetter till allting.
Mm.
Följ oss på sociala medier. Jag heter @gardenfors på till exempel Instagram.
Och sen har vi lite olika specialisterna projekt. Vi har bland annat ett kortfilmsmanus, mer eller mindre klart. Så skänk gärna pengar på Patreon till oss, för att vi behöver ju såklart budget för att genomföra våra drömprojekt. Mm. Patreon, specialisterna på Patreon.
Du ska alltid tjata om Patreon. Ja, det var ett skämt.
Vad har vi? Ja, det var... Ja, vi kör i Göteborg den 10 också, så det finns biljetter. Den är nästan slutsåld, så, men finns det biljetter kvar så gå in och köp.
Mm.
Ha det bra.
Puss, puss.
Puss, hej. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett gäng?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ett kalas. Kommer ni ihåg det, va? Specialisterna. Baby.